Norrköpings Premier League-podd.
Tillbaka. Vi kör tisdag igen. Främst med tanke på att det var en hög profilmatch måndag kväll som vi inte ville missa. Så det här är vi, tisdag förmiddag. Manchester United-Arsenal handlade det om, det är väl den vi ska börja prata om också. Kalle Karlsson är med mig här i studion och Frida är med från London i vanlig ordning. Hej på er. Har ni haft en bra helg? Har ni haft en fin fotbollshelg?
Ja, nej men det,
det har man, du har varit på du har varit på Stamford Bridge.
Ja, det har jag, igen. Det har blivit många, många resor dit. Men det var en underhållande och kul match, så jag är glad för att jag var.
Kalle, du har spelat. Nej, du har inte spelat. Men
ja,
du har,
spelar jag inte gjort.
Men du har i alla fall varit nere vid planen.
Ja, det gör man ju varje helg. Det stämmer.
Manchester United Arsenal. Vad vi skulle till. En av de mindre välspelade toppmatcherna, om vi ens ska kalla det toppmatch, det är ju inte det om vi tittar på tabellen, men det är klart att det är det sett till vilka lag det är. Man minns ju tillbaks på det här mötet liksom för en så här, 10-15 år sedan när det var liksom hela Englands största möte ju. Det var ju så under framförallt det första halvan utav 00-talet, det var ju då de bästa klubbarna fram till Chelsea med Mourinho klämde sig in där i mitten på 00-talet. Men den kvaliteten var vi ganska långt ifrån igår. Vad var det vi fick se? Du får börja, Kalle.
Jag tyckte det var en komiskt usel fotbollsmatch i första 30 minuterna. Det är ju precis som du beskriver, någon slags mått på hur de här två klubbarna har gått från att sitta på tronen i engelsk fotboll, titta ner på de övriga, till att idag vara mediokra lag som får kriga för att vara på topp 6. Nu ligger ju Arsenal på topp 4 i denna stund, så att har väl i alla fall poängmässigt då, gjort det okej hittills. Men tittar man spelmässigt på den här matchen så ser man ju varför de här klubbarna inte kommer ha någonting med någon toppstrid att göra. Och det är så mycket som behöver renoveras och förbättras, så att det är svårt att liksom peka på var man ska börja. Men bara det faktumet att det såg ut som en mittenmatch, det kändes som två mittenlag, nästan sån här championship-match där det går jäkligt fort, men det är ingen som klarar av tempot och det är ingen som har någon idé om hur man ska göra någonting begåvat på som bryter mönstret och liksom tar ner matchen till den typen av rytm som vi är vana vid. Det var nästan komiskt. Sen blev det ju lite bättre och det kan ju fortfarande vara underhållande. Jag vill ändå understryka det.
Det kan ju vara underhållande
att se två dåliga lag. Och det tycker jag att det var. Från minut 30 och framåt så tycker jag det var en väldigt underhållande match. Men det var inte bra.
Kevin Friend tappade ju matchen nästan omedelbart också.
Ja, det gjorde han.
Började dela ut mycket gula kort tidigt för att liksom sätta en nivå. Men han fick ingen effekt på den strategin, känns det som. För att det var mycket klumpiga och liksom så här huvudlösa tacklingar på många håll. Och flera, det skulle ju varit flera röda kort egentligen om man tittar på vilka alltså situationer som var. Det var bara titta i sociala medieflödet och du, jag minns att du var inne, vi chattade lite igår kväll också. Du sa ju det direkt, Frida. Det blev inget rött kort.
Nej,
den här
det
matchen,
blev
inte. Var väldigt oväntat faktiskt. Men man var inte på sociala medier då. Du hojtade som röda kort på alla möjliga. Xhaka skulle ha haft ett rött kort. Och, ja, vilka det nu var, jag minns inte alla. Men det var ju många sådana där situationer verkligen.
Ja, nej, men absolut. Jag sa väl någonting om att jag skulle lasta in mina livsbesparingar och betta på att det blev en utvisning. Det var ju tur att jag inte gjorde det. Barskrapad. Jag är ju helt klart inne på samma spår. Och fick ju den väldigt hårda rubriken egentligen att det var en outhärdlig match. Och med det menade jag ju framförallt de 30 första minuterna. Att de var otroligt Ja, men som vi var inne på, att det var ingen bra fotboll, helt enkelt. Sen är det klart att det kanske var händelserikt efter det, men jag vet inte, så att jag ändå var besviken på att det är ändå ett möte man såg fram emot och som man fortfarande, trots att man vet om att de här trupperna är långt ifrån lika bra som de var för ett par år sedan och inte alls konkurrerar med de allra bästa i ligan längre, så sitter man ändå och har förhoppningar på en sån här match att den ska vara välspelad, och det var den ju definitivt inte. Sen håller jag med om att det fanns underhållande bitar, och det finns ju fortfarande lite ljusglimtar att lyfta fram, men som att Saka till exempel gör en jättebra match, och att Axel Tuansebe, förutom den här missen då han gör vid Aubameyangs kvitteringsmål, så var ju han också bra. Daniel James var ju helt okej han också, men överlag så var jag väldigt besviken, och det märktes nog om man läste min text också. Den var väldigt, väldigt cynisk efteråt.
Mm. Ja, och det var ju också lite typiskt. Det var, Scott McTominay var väl en av Manchester Uniteds bättre spelare även i den här matchen. Vad sa du?
Ja, men precis. Jag glömde att nämna honom också. Fint mål också. Ja,
ja precis. Han fick en jäkla träff där. Och det är ju inte första matchen den här säsongen som vi faktiskt har varit inne på att han har varit Manchester Uniteds bästa spelare. Och det kanske säger någonting om Manchester United också, för att det är ju... Det är ju ingen världsmittfältare direkt, en duglig brittisk fotbollsspelare.
Nej, alltså jag har ju inte suttit på hans vagn direkt, utan jag har ju snarare pekat på att det säger väldigt mycket om Manchester United. Och jag gör det fortfarande, jag har inga problem att tillstå att han gjorde en bra match utifrån sina förutsättningar igår. Han vinner ju en hel del dueller, han stoppar upp ett skott i nättaket, han... tar ju fram bollen och visar energi och allt det där. Men alltså, det blir i alla fall måttet på hur mycket laget har tappat om Scott McTominay är den bästa spelaren för tillfället. Jag tycker väl i och för sig Daniel James har varit lagets bästa spelare den här säsongen. Men oavsett den diskussionen, han har varit en av de bästa. Det säger mer om Manchester United än vad det säger om honom. Det hans problem är ju att han kan vinna någon duell här och där. Det kommer han göra. Han kommer att springa runt med hjärtat utanpå tröjan, för att han har liksom varit i klubben sedan 5 år. Han känner mycket för Manchester United. Han kommer att vara en sån som står när det blåser på det sättet. Men det han inte har är att han har inte de egenskaperna för att Manchester United ska kunna bygga ett passningsspel. Och när man kritiserar då att de spelar så dåligt och så vidare, då måste man ju titta på varför gör de det. Ja, de har inte ett funktionellt mittfält. Hade du stoppat in Michael Carrick anno 2011-2012 på mittfältet igår, så kan jag garantera att det hade sett...
Det är en vagn du sitter på däremot, Michael Carrick-vagnen.
Ja, alltså jag är ju svag för centrala mittfältare som är smarta. Det är väl min fetisch här i världen. Och det har väl... som alltid varit så, det är inte bara Michael Carrick, utan det är väl ingen slump att mina favoriter är Xavi, Michael Carrick, Fabregas, Lampard och den typen av Busquets och så vidare. Så att, men det säger väl ändå någonting att han gör den matchen han gör igår, men studerar du hans spel i detalj så ser du också vad du inte får. Och det är det jag menar. Alltså, jag tycker han var bra igår. Men det kommer alltid vara med ett men. Mm. Tills han lägger till en dimension. Nu har han ju Michael Carrick som assisterande tränare. Som en potentiell mentor här. Så det är klart att han är fortfarande ung. Och han skulle kunna förbättra den delen av sitt spel med ganska enkla medel. Jag har väl förhoppning om att Carrick skulle kunna göra en utveckling där. Då. Men... det är ingenting jag ser än att det har liksom adderats till hans spel under det här året sen Mourinho kallar honom årets spelare.
Ja, för ett par säsonger sedan.
Ja.
Och nu är Pogba tillbaka dessutom, gör ju heller ingen vidare match.
Nej, han var ju mycket bättre än Pogba igår, och det säger väl en del om Pogba också.
Ja, precis.
Nej, jag tycker, alltså, tittar man på Pogba, vill han vara där överhuvudtaget? Alltså han håller på att spela sina Hollywood-passningar liksom hit och dit, och Visst, det är klart han kommer slå fram en, två bra passningar per match. Vilket han gjorde igår. Han spelade ju fram Rashford till det där halvfri läget i första halvlek som Rashford fumlade bort. Vi kan ju komma in på Rashford sen. Mm. Men en, två passningar. Paul Pogba, de har köpt han för 1,3 miljarder. Alltså du förväntar dig så mycket mer av den spelaren. Och det är liksom, det är inte där. Och det känns, nu visst tillbaka från skada och så vidare, men han börjar den här matchen med att tappa bollen på egen plan halva. Det sätter liksom antonen för hans, vad ska jag säga, obrydda sida när det gäller att tappa bollen i farliga lägen.
Vi måste prata, vi kan komma in på Rashford, men först så vill jag vi pratar om 1-1 målet och den situationen som uppstår.
den är du förtjust i.
Ja, jag gillar den, för att den väcker ju någonting lite filosofiskt på något sätt. Vi som har varit inne på, vi har ju pratat väldigt mycket VAR, vi ska försöka inte prata så mycket VAR. Nu går ju VAR in här och dömer mål. Ett mål som är avvinkat för offside där linjedomaren gjorde väl som linjedomare brukade göra. Han vinkade direkt, han såg något. Sen hade han ju helt fel, för att det skiljer ju en meter.
Två och en halv nästan.
Ja. Vilket är precis framför honom också, så jag fattar inte alls hur han missar det.
Alltså det går ju alltid väldigt snabbt när en försvarare rör sig uppåt och trycker upp samtidigt som en anfallare springer framåt. Då är det inte så många tiondelar som det dröjer innan de är på fel sida. Det ska man ha respekt för. Men han borde ha löst den här.
Ja. I alla fall på nivå där han inte vinkar direkt då. För att man ser ju långt före Aubameyang har tagit ett avslut, så har han ju vinkat till exempel en Ashley Young som kommer in i situationen. Han har ju sett det. Springer och vinkar själv och liksom springer avstannande in i situationen. Han har ju, och det är ju han som gör fel. Alltså, du ska ju spela tills huvuddomaren blåser. Men samtidigt så har du en domare som har markerat. Så att, alltså jag tycker att det blir en väldigt märklig situation. Gör De Gea verkligen allt? Eller blir han påverkad av att han ser en flagga? Det sitter ändå i ryggmärgen hos spelare att han ser en flagga komma upp i ögonvrån. Och han ser lite loj ut i agerandet på liksom... Ja, de gör ju fel som slutar spela. I den mån de gör det. Och kanske gör de det inte så mycket så att det liksom inte målet borde ha godkänt eller sådär. Men det väcker ändå någonting just den här situationen tycker jag. Och den var lite också symptomatisk för just den här matchen.
Ja, att det blev ett... Men samtidigt så är det ju faktiskt tur att VAR fanns i just det här fallet. För att det vore ju alltså väldigt trist för Arsenal och ha fått det här målet bortdömt för offside när det var så väldigt uppenbart att han absolut inte var offside. Och så jag menar, i det här fallet så är det ju faktiskt Scott Ledger, som den assisterande heter, som får ta på sig det här helt och hållet. Och det är väl också kanske en liten heads up till domare generellt att man ska vänta med att blåsa, precis som Kevin Friend gör i det här fallet. Det var ju tur att han gjorde det och inte bara gick på linjemannen där.
Mm. Alltså, jag var inte så upprörd faktiskt, utan jag tyckte det var såklart mål. Jag tyckte inte att det var ett fall av att Manchester United-spelarna avstannar. Så mycket så att ens i närheten att det påverkar någonting. Young hinner ju inte dit. Nej. Det är ganska vanligt att försvarare sträcker upp en arm för att påverka domaren någonstans. Kanske skytten också, jag vet inte, med den där armen. Han hade inte hunnit fram även om han inte hade slängt upp den armen. Det sker att är ju en del av den nya målvaktstekniken att stå upp på det där sättet och vara kompakt. Så att jag tror inte han avstannar på något sätt av att Young slänger upp en arm, utan jag tror att han gör precis så som han hade hanterat det här friläget annars. Så att jag menar Solskjaer sa ju där till fjärdedomaren där att han hade blåst innan. Han gick ju fram och sa det, men han erkände ju efteråt där att han tog en chansning när det gällde det. För det var ju ganska uppenbart att domaren hade ju inte blåst innan bollen var innan avslutet och så vidare. Så att jag tyckte det var ett helt fair mål och det var bra att VAR gick in och tog den. Det var två personer ska ju hängas för det här målet. Det är dels som Frida är inne på, Scott Ledger. Mm. Linjedomaren som gör ett fatalt misstag. Och sen är det såklart Axel Tuansebe som slår en helt huvudlös passning rakt in i mitten. Vilket är, ja, det är ju kardinalfel när han har Harry Maguire som ger honom understöd, och han ska ju såklart bara sätta den bollen tillbaka så Maguire kan lyfta ur den situationen. Då slår han den rakt in i mitten till Saka som snabbt uppfattat, 18 bast, bara snabbt sätter in den på ett tillslag till Aubameyang, och det var bra gjort. Och jättefint avslut.
Absolut. Ja, nej, det, och det där ser vi. Alltså, Aubameyang var ju bedrövlig igår i övrigt.
Men han är inte bra uppbackning heller.
Nej, det hade han inte. Men när han väl får läget så är han ju sylvast. Det är ju ett riktigt fint avslut.
Det är målgaranti.
Ja, det är ganska få strikers i världen faktiskt som när han kommer i det läget så... Ja, men då är det i stort sett alltid mål. Vi såg ju duktiga målskyttar i Mané och Salah till exempel tidigare i helgen bränna den typen av lägen. Och där är det inte samma målgaranti på de spelarna. Så är det verkligen. Aubameyang är exceptionell i det läget, men var inte bra i övrigt i matchen. När han försökte liksom kombinera och spelet utanför straffområdet, om man säger så.
Nej, men alltså, han har ju Nicolas Pepe där då. Som man ska leka med. Och Pepe har ju inte hittills varit någon lyckad värvning för Arsenal. Och såg ju igår också ganska vilsen ut. Och sen har han 18-åriga Saka då, som gjorde det bra. Jättebra. Men jag tror att Aubameyang behöver ju kanske Ceballos bakom. Han behöver Lacazette och så vidare. Och när han får leka med rätt kamrater där, då tror jag att det kommer se helt annorlunda ut.
Mm. Vi måste säga något om Nicolas Pepe mer.
Ja.
Flera stycken som har hört av sig här och vill utmåla honom som säsongens största fiasko.
Ja, hittills är han ju det. Sen ska vi ju inte göra bokslut för en spelare efter sju matcher. Men hittills, om man bara bedömer de här sju matcherna, om man tittar på sömmarna han värvades för och så vidare, så är han ju det. Han ser ju inte ut som en startspelare på långa vägar av det han har presterat hittills. Så det är klart att hittills har han floppat, men det är för tidigt att döma ut honom.
Ja, absolut. Men han var...
Precis, nej, det var ju en ny besvikelse.
Precis som så många andra i den här matchen. Under par.
Ja, det kan man säga.
Om man säger så.
Nu i och för sig det är bra i golf att gå under par.
Ja, jo, visserligen. Men. Ska vi lämna den matchen då? Vi konstaterar att Manchester United är på den sämsta tabellplaceringen efter sju matcher.
Ja, vi kan ju snacka Rashford också då.
Ja, Rashford skulle vi säga någonting om, som ju är helt under isen.
Ja, helt och hållet under isen. Jag vet inte vad han... Alltså visst, samma sak där, har kommit tillbaka från den där skadan, men han var ju bara borta en vecka. Men det ser ut som att han tappar allt självförtroende. Han får det där halvfriläget i första halvlek, alltså en forward som är i stöten. Han smäller ju till, nyper ju till när man får möjlighet att avsluta. Han blir ju kappsprungen och får ju knappt iväg ett avslut, eller det blockeras. Det ser väldigt taffligt ut i alla fall. Och han, nej, det är... Han är inte där just nu, och de lider ju enormt av då att Martial såklart är skadad och att de sålde Lukaku, för att nu har de ju en situation där de står och faller med att Rashford ska göra det. Om inte Greenwood kan komma in och avlasta honom. Och det kanske han kan göra här och där, men det känns som de är väldigt, väldigt tunna just nu.
Jag var lite förvånad av att både att Lingard och framförallt Pereira gick före Mason Greenwood. Jag trodde att han skulle var med i startelvan, eller att han hade visat liksom tillräckligt de senaste veckorna. Jag förstår inte riktigt vad Pereira, nu hade han ju den där chansen i slutet av första halvleken, men jag förstår inte riktigt, han har fått så himla många chanser, och jag förstår inte riktigt vad han har gjort för att ha gjort sig förtjänt av de chanserna. Men man kan ju kanske anta då att Solskjaer tycker att Greenwood, alltså att han föredrar honom och så spelar honom som striker, och att han då fortfarande väljer Rashford, för annars så förstår jag faktiskt inte riktigt varför inte han fick chansen. Men så kan det ju möjligtvis vara. Men det är väl klart att samma Lingard är ju helt, han känns ju helt oslag. Det är ju ganska många spelare som inte är i form, och det är ju såklart inte heller bra för dem.
Ja, Lingard, han springer och springer och springer och springer och pressar, och det känns som att han inte, han går och går men kommer aldrig till dörren.
Nej, det är bara att titta på hans poängfacit under 2019. Jag vet inte om han har gjort några mål och assist överhuvudtaget. Och det säger väl ganska mycket om man ska spela i ett lag som man ska aspirera på en topp 4 eller åtminstone en topp 6 plats och inte gör mål och assist överhuvudtaget på nästan nu ett helt kalenderår, då är det ju någonting som är allvarligt fel. Och det är väl en sån spelare som är laget runt omkring, klassspelare, så kan du ha en sån rollspelare som springer och springer, men det är knappast någon spelare som lyfter dem i nuläget. Och jag tycker de får, tittar man på laget igår, ja, Tuan Sebe gör ett par bra defensiva aktioner i första halvlek, men tittar man på bidraget då från Ashley Young då på högerkanten, Tuan Sebe offensivt, så är ju det nära nog noll och inget. Det är ingen av de ytterbackarna som någon gång i matchen överlappar med fart och liksom piskar in och inlägg. Jämför med Robertson och Alexander Arnold så är ju diametral skillnad. Så att jag tycker inte de har något bra lag just nu, och dessutom har de spelare som är formsvaga, så att de ser ut som ett, som de spelar nu ser de ut som ett mittenlag.
Mm. Vi backar bandet lite då. Nu var vi måndagkväll, vi går till söndagkväll. Leicester Newcastle. Det är klart att Newcastle är ju ett av ligans absolut formsvagaste lag. Leicester däremot visar att man fortsätter aspirera på den där platsen. Det börjar pratas mer och mer om en topp 4 för Leicester, och det är klart att det finns några andra lag som är intresserade av att vara där också, men det ser bra ut för Brendan Rodgers och hans gäng, onekligen.
Ja, det går inte att hävda något annat. Dels har det ju det faktum att Leicester har byggt byggsten för byggsten och plockat ihop en offensiv som är det mest spännande jag kan komma på nu, som har varit utanför Big Six de senaste 5 åren. Jag kan inte komma på någon offensiv som har varit bättre.
Sen Leicester förra gången.
Exakt. Men den var ju bra och effektiv. Mm. Men den här offensiven, ska jag säga, har större potential om man tittar på kreativitet och så vidare. Då var det ju mer, Mahrez var fenomenal. Ja, Vardy maximerar dem genom att slå långa bollar. Men sen var det Nokasaki som sprang och bar vatten. Liksom. Medan man nu har spelare som Madison och Tielemans som kan jobba i fickorna på ett sätt som är helt annorlunda jämfört med hur de spelade när de vann titeln. Och de har ju liksom fått jobba i fred. Plockade in Brendan sent under våren. Det är ju en remarkabel förändring som har skett på kort tid, får man ju säga, under Brendan Rodgers. Och det är ett komplett lag. Och jag... Vi pratar mycket om offensiven i Leicester. Vi kan komma tillbaka till den. Men de har ju NDD på centralt fält. Vem är bäst? McTominay eller NDD? Jag skulle säga att McTominay går inte in i Leicester i startelvan.
Nej.
Tittar du på ytterbackarna? Chilwell och Pereira. Vilka tar du helst? Chilwell och Pereira eller Tuan Sebe och Ashley Young? Alltså, de har ju ett lag när man börjar jämföra. Och du kan jämföra med Arsenal också. Det är ju, och då liksom har du Vardy som är en av ligans absolut bästa strikers som gör mål i alla möjliga vrår och vinklar och alltid hotar i djupled. Och du har starka mittbackar i Evans och Syuncu som har ersatt McGuire på ett bra sätt. Jag tycker de har ett komplett lag för att göra det.
Och dessutom bredd. Jag menar, nu har man Maddison borta, då stoppar man in och Josep Perez som är in och gör poäng mot sitt gamla lag Newcastle här i den här matchen. Det är också typiskt då att släkten är värst och så vidare. Men som sagt, det är inte bara att man har fått ihop en bra startelva. Det finns faktiskt bredd i det här laget också.
De har ju sådana här spelare som Demarai Gray som jag tycker är en irrationell ytter som nu inte i närheten av att vara startspelare. Så att nej, de ser riktigt, riktigt bra ut. Och sen då i kombination med att alla andra liksom forna Big Six-lag underpresterar och har sina egna problem. Oavsett om vi pratar om Tottenham, Arsenal, United eller Chelsea, så har de ju saker de brottas med. Så det är klart att kombinationen av det gör ju att det här är den bästa chansen för Leicester att slå sig in på topp 4 som man överhuvudtaget kan se. Det går det bara, som man säger, 1 oktober så är ju chansen bättre i år än vad den var den gången de vann titeln. För då, 1 oktober, så trodde man ju att det kommer ju aldrig hålla.
Nej.
Men nu så är det ju snarare tvärtom. Att man ser ju verkligen potential att man ska kunna vara på topp 4.
Mm. Frida, vad får du för reaktioner borta i England på det här Leicester-laget? Är det, börjar man känna vibbarna?
Ja, men absolut. Alltså det tror jag att man har gjort, eller att man blir mer och mer övertygad för varje vecka om att det är så. Och man har ju inte riktigt sett dem göra en riktigt dålig match än så länge. Det är väl det också, att man lyckas hålla någon sorts någorlunda jämn nivå med liksom toppar som är väldigt höga. Det är den kombinationen som är så givande. Annars snackar man ju mycket om Newcastle förstås, som vad ska man säga? Jag tyckte Steve Bruce sa det ganska bra själv när han gick ut och sa att det handlar inte så mycket om taktik. Det är mer vilja är mycket viktigare. Alltså det, eller någonting sånt. Det var väl inte rent i ordagrant, men det säger väl ganska mycket om att ja, han är väl exakt så kompetent som vi trodde att han var på förhand. Mycket snack om ägarskapet nu ju den senaste veckan, att det är Peter Kenyon.
Det är väl dags så här års, va, att börja dra igång en spekulering kring Newcastle-försäljning.
Ja,
det börjar väl bli den tiden på det.
Ja, Peter Kenyon ska ju ha lagt något bud här ihop med ett Florida-baserat företag. Vi får väl se om Mike Ashley godtar det eller inte. Troligtvis inte, om vi ser till historiken och sådär, men någonting måste ju göras för att de kommer ju definitivt åka ur annars. Väldigt Newcastle också att ta ett rött kort där precis innan paus. Det gjorde ju liksom inte saker lättare heller för dem.
Nej, de hjälper ju inte sig själva.
En riktig idiottackling också.
Alltså, han måste ju ha fått totalt jävla hjärnsläpp. Och sen att han protesterar ju först för att domaren blåser frispark. Det är ju jättekomiskt. För då har ju inte ens gjort antydan till att han ska ta fram ett kort. Han protesterar ju redan då när han har blåst.
Ja.
Och han tycker ju att jag är ju först på bollen. Ja. Och det är han ju.
Ja, jo.
Men han delar ju ut en tackling som hade kunnat brutit benet rakt av.
Ja.
Hayden där, och nej, alltså, det är ju så solklart rött som det kan bli. Jag hoppas han får många matcher också, för att det där är ju den där typen av
farlig
tackling som verkligen kan leda till allvarliga skador. Och ja, jag förstår inte hur man tänker om man i det läget som klubben är i också, att man ska liksom inte, man ska göra allt för att hjälpa sin fotbollsklubb. Han kan ju inte känna själv när han går och lägger sig den kvällen att han har gjort allt så står i hans makt för att hjälpa sin fotbollsklubb när han delar ut en sån tackling vid ställningen underläge 0-1 mot Leicester. Och det är klart, det är det som gör att det rinner iväg som det gör.
Jamie Vardy är uppe på 85 mål nu också, totalt.
Ja, han fortsätter leverera. Det är bara att konstatera, han är en klassspelare, onekligen. Vidare till, vi fortsätter då kronologiskt röra oss baklänges. Everton-Manchester City, kvällsmatch på lördagen. Everton som hade 1-1 efter ett fint nickmål. Men det var väl ingen som trodde att det skulle hålla hela vägen, och det gjorde det inte heller. Manchester City var väldigt, väldigt bra. Kevin De Bruyne är tillbaks i sitt bästa slag.
Ja, det är ju sannoliken. Det är ingen tvekan om det. Han slår ju den där typen av Kevin De Bruyne-inlägg varje match. Och gör man det som han gör 2-3 gånger varje match, så kommer det ju bli något mål. För de är ju slagna med en precision som är utan dess like. Jag tycker väl i och för sig inte att det var så givet att de skulle vinna. Den står ju väg i matchen där vid 1-1 i andra halvlek. Det är inte så många minuter kvar när de gör 2-1 heller. Mahrez på frisparken där. Pickford ska väl ta den, tycker jag. Vi är ju på att hacka lite på Pickford lite då och då. Jag tycker nog att han ska ha den i sitt hörn. Alltså den är ju en bit ifrån. Den är inte superhård heller.
Kanske om han hade varit lite längre.
Ja, precis. Jag tänkte jag skulle vänta bara för att du skulle få säga det.
Alltså, det är ju...
Just i det här fallet så tror jag att det är klart att det hade varit en fördel här också. Men jag tror att han hade kunnat ta den här ändå, faktiskt. Även med sin längd.
Ja, det tror jag också. Men ja.
Men då, Ederson gör ju faktiskt en fenomenal reflexräddning där på nicken där från Remina. vid ställningen 1-1 i andra halvlek. Så att jag tycker inte det var så givet. Jag tycker att Everton gör det bra. Och sen är det klart att till slut blir det en ganska komfortabel seger för City. Men det stod och vägde där ett tag.
Riyad Mahrez framträdande i den här matchen också, Frida. Det känns som att han har hittat sin plats i det här laget nu.
Ja, jag har ju inte sett den här matchen eftersom jag var iväg precis då på en annan match. Men absolut, det är väl alltid trevligt för Pep att se att han har en extra bred trupp. Jag tänkte lite på det också när man såg att Aguero satt på bänken. Från början så tänkte man, herregud, liksom, tänk att kunna bänka Aguero när han är i sånt slag som han är i. Och sätta in Jesus och så får man utdelning direkt i form av mål. Det är ju en lyx, minst sagt. Och Mahrez, det är ju rätt många som har varit på honom och sådär. Men börjar han leverera poäng så här så finns det ju ingen anledning att fortsätta hacka på honom. Men jag tänkte där på Everton också med Pickford, just att det höjs ju fler och fler röster nu för att han kanske inte borde vara första valet i landslaget. Och det känns väl som att han ändå har, det har väl vi för sig pratat om ganska länge, att han kanske inte borde vara det. Men det känns inte som att han är inte helt given. Det tycker jag inte. Det ska ju bli intressant nu, kommande landslagsuppehåll. Se här hur han tänker. Han lär väl spela honom ändå, men det är alltid intressant när liksom debatten dyker upp.
Absolut. Nej, det finns några om det där faktiskt. Det är märkligt, alltså man tycker det saknas i den pusselbiten, där man tycker att England har den här fantastiska generationen på gång med så mycket talangfulla spelare och sådär. Men de saknar ju en riktigt bra målvakt.
Ja, det är ju om Nick Pope eller Ramsdale eller någon som skulle kunna ta det där steget nu och liksom utvecklas till en riktig toppmålvakt. Vi får ju se om de gör det, men jag håller med där om att Pickfords status ska i alla fall vara ifrågasatt. Den tål diskussion i alla fall. En annan grej där med City är ju faktiskt att försvaret såg ju inte sådär jättestabilt ut med Fernandinho. När de släpper in målet där så är det ju han som missar rensningen där. Och det känns lite vekt. Och det är klart att det kan vara en del barnsjukdomar nu om han ska omskolas till mittback. Så jag tror att visst, de har sin offensiv och så vidare, men det kommer vara någon match där de går på en mina för att deras försvar sviker dem igen. Och det kommer kunna kosta dem.
Jag tror inte att Dean Henderson i alla fall aspirerar på.
Jag tänkte jag skulle ha det som segway här nu in till Sheffield United Liverpool. För att en av de unga målvakterna som det har pratats mycket om såklart, det är ju Dean Henderson som är på lån då från Manchester United till Sheffield United. Hade egentligen en helt okej match, gjorde ju faktiskt
några... Han är ju rätt bra faktiskt, han var jättebra i Championship i fjol.
Ja, och är ju en duktig målvakt, men hade en horribel tavla på Wijnaldums skott och så blir ju det matchens enda mål.
Det var Robert Green.
Det var Robert Green-klass på den på den tavlan faktiskt. Han smiter in mellan benen. Han har ju full kontroll på den, tycker man. Men den går igen mellan armarna, mellan benen, och så rullar den långsamt in över mållinjen.
Säger Patrik Stryk och ler stort här i studion.
Jag hatade inte just den. Det var ingen bra match utav Liverpool i övrigt. De har ju tur att de får med sig det här målet samtidigt. De skapar ju en hel del. Det var ju jämnt över på planen, om man säger så. Men sett i farliga målchanser så hade ju Liverpool betydligt fler och hetare.
Det var ju väldigt seg första halvlek fram till att Mané fick det där läget där.
Ja, precis. Han sätter den i stolpen. Ja.
Fram dit var det ju väldigt segt. Och det var ju okaraktäristiskt för att vara Liverpool. För det var ju ingen liksom press heller på det sättet. Alltså att de satte pressspelet och sådär.
Nej, jag har en liten teori om att Chris Wilder, som ju är en tänkare. Han vann lite matchen mot Jürgen Klopp där. För att det som han gjorde väldigt effektivt var att stänga ner Firmino. Och utan Firmino så funkar inte riktigt det där anfallet just nu. Och spelet var ju också därför vi såg Jürgen Klopp faktiskt ändra formation i andra en liten bit. Han sa ju det var ju inte någon skada på Henderson som gjorde att han bytte ut Henderson och satte in Origi, Utan han gjorde det. Det var ju rent taktiskt för att få till en 4-2-3-1 då istället med Salah högst upp för att få ner Firmino ännu lite längre ner i planen. Han kände väl också att han behövde inte ha tre mittfältare mot det mittfältet. Nej. Utan han kunde gå ner på två mittfältare ändå. Ha koll på matchen och sen förändra det. Jag vet inte hur mycket effekt han fick av det. Firmino kom väl in lite mer i spelet. Men det var uppenbart att Wilder hittade någonting där att störa Firmino och störa Liverpools speluppbyggnad. För de fick ju också stopp på kanterna. De var oerhört aggressiva både mot Robertson och Trent Alexander-Arnold. Så de hade ju verkligen pinpointat de två stycken saker, ytterbackarna och Firmino. Det var där de skulle stänga ner anfallsspelet. Sen skapade de inte så mycket offensivt själva Sheffield United. Och det blir ju liksom på bekostnad. Men det var ju väldigt nära att de fick med sig en poäng i den här matchen. Men det var intressant också att Jürgen Klopp sa att han hade aldrig hört en tränare så högljudd vid... Han sa, jag trodde jag var högljudd vid sidlinjen, men Wilder var någonting annat. Och han är en figur verkligen.
Ja, det hedrar ju honom ändå att han har sådana röstresurser att Klopp liksom ändå... imponerad av hans röststyrka.
Ja, men 1-0 till Liverpool trots allt. Var ju också en miss, det var ju en ganska tydlig straffsituation på Mané i matchen också. Man undrar lite det där med VAR när de ska vara med och när de inte ska vara med. Skitsamma. 7 raka för Liverpool, 21 poäng på 7 matcher. De närmar sig det där. Det är väl Chelsea som har, de inledde säsongen 08 eller något sånt där med 9 raka segrar tror jag. Sen så har ju City då slagit ett rekordet i att ha flest segrar i rad igen, men just att inleda säsongen med raka segrar tror jag att Chelsea fortfarande har rekordet på 9. Så det är 2 kvar då om man ska kunna nå det. I övrigt inte sådär jättemycket att säga om den matchen faktiskt. Adrian var bra igen. Det tycker jag man kan ge honom. Chelsea-Brighton, Stamford Bridge, där var du Fida.
Ja, det var jag.
För att kolla in Lampards unga manskap och Graham Potters nya manskap.
Det var rätt speciellt där i andra halvlek när Callum Hudson och Doi fick komma in, för då var det helt plötsligt, alltså det sprang runt så många spelare där med en bakgrund i akademin att man nästan inte trodde sina ögon med tanke på alltså, hur man har pratat de senaste åren och Chelsea måste släppa fram sina talanger. Så helt plötsligt var de liksom 4 pers, om jag räknar rätt nu, med en bakgrund i akademin. Så det var säkert fint att se för många Chelsea-supportrar. I övrigt så jag vet att vissa tyckte att Chelsea hade flyt, men jag håller väl inte riktigt med. Jag tycker att de är det bättre laget matchen igenom, och det sa även Graham Potter på presskonferensen efteråt att under den första halvleken så är det ju faktiskt bara tur för Brighton att det fortfarande står 0-0 med tanke på att Marcus Alonso har ju en boll han definitivt eller borde sätta. Ross Barkley har ju ett jätteläge också. Så det var ju bara en tidsfråga egentligen att den där missen kom i försvaret från Brighton. Och att Jorginho den här gången fick kliva fram och lägga straffen. Han är rätt rolig där med det, Lampard. Nu har han ändrat sig 3 gånger kring vem som är första straffskytt. Han hävdade ju efter Valencia-mötet där att Ross Barkley är första straffläggare när han är på planen. Sen i Carabao Cup mot Grimsby, så då var det helt plötsligt Pedro som var första straffläggare och kapten dessutom den matchen. Och nu är det helt plötsligt Jorginho som är första valet. Och det känns väl rätt så vettigt ändå att han är det. För att till skillnad från Barkleys försök mot Valencia så gick han ju bara fram och rullade in den precis som han skulle göra. Så jag tyckte det var en bra insats från Chelsea. Skönt för dem att få hålla nollan egentligen. Det var ett tag sedan senast. Inte släppa in någonting. någon fast situation. Och där är rätt så mycket positivt överlag att ta med sig. Typ fortfarande att Tomori fortsätter att leverera. Och han och Andreas Christensen, jag tycker att de övertygar mer och mer för varje match. Det är, jag har inte en tanke på Rydiger längre faktiskt. Vilket ju får ses som ett kvitto på att de gör någonting bra. De har ju en fruktansvärd snabbhet ihop också som kommer väl till pass hela tiden. Jorginho var väldigt bra i den här matchen också. Ross Barkley är ju, skrev det på förhand att alltså och ta ut Kanté då som var skadad igen och sätta in Ross Barkley. Det är ju en oerhörd försvagning av en startelva. Och han gjorde ingenting i princip i den här matchen för att övertyga mig om motsatsen heller. Så att det finns vissa frågetecken i Chelsea, men överlag så var det en väldigt bra insats på honom.
Vad säger du om Brighton då? För de är jag lite nyfiken på. För att nu var det ju jättehyllningar efter första matchen där när de vann premiären. Och nu börjar det ändå, jag har ändå sett i England nu, att nu börjar det ändå det där. Det börjar jämföras poängskörd med vad det var under Chris Hughton och så vidare. Det som talar för dem är att de skapar fler målchanser varje match. Passningsstatistiken har ju gått upp rejält såklart, som förväntat. Men de har inte fått så mycket utväxling nu sista tiden.
Nej, precis. Det är helt sant att det börjar morras lite, som det alltid gör i supporterled när poängen inte rullar in. Jag tycker att de spelar ju rätt så okej. Och han gör ju en förändring där till andra halvlek när han väljer att gå från ett 3-4-3 till ett 5-3-2. Och det gör han ju med bakgrund av att Chelsea fick ju styra och ställa lite som de ville. Och jag tyckte att det blev betydligt bättre i andra halvlek. Och de har ju också en del, några lägen framåt. Alltså det handlar väl i slutändan om att Chelsea i det här fallet, alltså de var helt enkelt numret större. De hade bättre spelare och kunna övermanna dem. Men jag hoppas ju verkligen att Potter, alltså att det finns tålamod nog och låta Potter fortsätta på den här vägen, för att det känns ju, de är ju på väg någonstans, så är det ju bara. Och jag tror att får han bara lite mer tid på sig så kan han nog börja sitta ännu lite bättre. Sen är det ju synd om dem på ett sätt att det där slarvfelet uppstår. Jag tror det är Webster som slarvar lite där när de ska spela ut kort på straffområdet, och det är då Mason Mount kommer och så tvingas han fälla honom. Så att lite oflyt har han ju haft de senaste matcherna. Jag tror Lampard sa det också till och med, att han tyckte lite synd om Potter, för att de alla matcher han hade tittat på så hade de trots allt spelat bra, men de hade fått oerhört lite med sig i poängväg. Men så är det ju. Man måste börja få poängen också. Men förhoppningsvis så får de väl möta lite enklare lag snart och få dem då.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, det är inte Chelsea borta kanske som man ska hänga upp säsongen på om man är Brighton. Ett annat lag som har kommit av sig efter en initial hype är ju Norwich, som fick se sig besegrade mot Crystal Palace i helgen med 2-0. Bara 6 poäng ändå efter att man slog Manchester City av alla lag, den ena segern man har. Det har liksom kommit av sig. Teemu Pukki-hypen. Vi har inte pratat om Teemu Pukki på flera veckor nu. Vad har hänt? Är det verkligheten som har kommit ikapp dem?
Jag har ingen aning. Det senaste jag såg,
jag har inte sett en enda minut av den här matchen i helgen, så det är svårt att bedöma just den här. Men känslan är ju att det kommer vara upp och ner för det här laget. Och de kommer göra
sådana där insatser där man faller pladask för dem. Och de kommer att göra en del djupdykningar, framförallt eftersom de spelar med så hög risk. Och de har ju kanske inte materialet riktigt för, utan de spänner ju bågen väldigt högt. Precis som Brighton gör i viss mån. Och i Norris fall har det kallats naivt. Det har inte kallats det ännu av Brighton. Vi får se om de får samma typ av epitet på sin strategi. Men de har ju valt att gå den här vägen, Norwich, väldigt tydligt. Och de kommer nog inte ändra sig.
Nej. Luka Milivojevic satt en straff i den matchen också. Det gör han.
Standard.
Om man ska ha någon på straffpunkten så är det väl Luka.
Ja, han är säker från punkt.
Faktiskt.
Du får ju säga att Crystal Palace, som vi har liksom varit ute och ifrågasatt lite grann, och står på 11 poäng. Alltså. Ja,
absolut.
De tar sina poäng även om de gör någon djupdykning här och där.
Det var roligt också, tyckte jag, att Benteke var ute och otroligt självsäkert sa att men det är klart jag hade tagit plats i Liverpools front tre om jag hade spelat där idag. Jag hade kunnat göra väldigt mycket nytta i det laget.
Ja, ja.
Okay.
Det är väl en skön
gick han på några droger när han sa det eller?
Knippar inte kanske Benteke med det liksom, den som borde ha bäst självförtroende just för stunden, men
ja, det är ju roligt också
att, fel på.
Det är roligt också att han ser det hos sig själv. Då skulle han gå in och ta Firmino-rollen rakt av där och länka samman spelet och så vidare. Eller tänkte han att du bygger om laget helt och hållet för att
skohorna in honom. Men 4-4-2 då liksom.
Ja, just det. Ja. Ja, det kan man ju göra om man känner för det.
Ja, men Klopp har ju försökt. Klopp hade ju honom när han kom till klubben, så var ju Benteke där. Det var inte så många minuter för Benteke när Jürgen tog över. Så är det. Tottenham, Southampton. Tottenham som har svajat lite de senaste veckorna, gått lite upp och ner, fick en viktig seger med sig den här gången. Ndombele fick göra sitt första, va? I Tottenham tröja.
Andra, va?
Andra, ja, precis. Han gjorde väl ett i början.
Ja, precis. Andra i början. Rött kort på Aurier.
Ja, det var jäkligt oskönt för när jag fick mina pluspoäng på en Ndombele här så gick jag ju minus på att jag bytte in Aurier till den här omgången.
Det gjorde jag också.
Det var ju katastrof alltså. Ja. Vad gör Karn?
Alltså det är ju Aurier
i ett
nötskal så att säga. Han har ju en jävla nivå i sig, en jävla höjd i sitt spel, men också oberäknelig som få. Viktiga poäng för Tottenham då. Och viktigt såklart att Harry Kane fortsätter göra mål. Det ska ju liksom börja och sluta med honom i det där laget på något sätt, det är känslan. Watfords kräftgång fortsätter. 2-0 till Wolves. Wolves som ju inte heller har varit bra i början på den här säsongen. Tar ändå den här segern och Watford nu på bara 2 poäng efter 7 spelade matcher. Det är inte godkänt. Och de har ju inte fått någon effekt på sitt tränarbyte heller. Som man hade tänkt sig.
Nej, sannoliken inte. Det blev väl en snabb effekt där första matchen.
Ja, när de kryssade första matchen mot Arsenal.
Och sen blev det,
och sen blev det 8-0 och sen så är det... Det ser inget bra ut helt enkelt för Watford just nu.
Nej, och de var ju illa ute får man säga i mötet med Swansea också i Carabao Cup. Det var... lite flax ändå att de lyckades vinna på under ordinarie tid i alla fall. För att där var Swansea dominerade typ första halvlek. Sen tappar de ju lite. Och så kan liksom Watford till slut vinna ändå. Men det är ju mycket som inte står rätt till i den klubben. Det får man säga.
Det är en jävligt viktig match för dem nu på lördag mot Sheffield United hemma. Där måste de ju egentligen vinna för att liksom få häng nu och liksom inte släppa iväg sina där andra kandidater till att ligga där i bottenstriden för långt här nu.
Ja, det är verkligen en måste-match för dem. Så är det. Yes, vi har fått en... Jo, vi måste säga någonting om Bournemouth och West Ham också. Det är två av lagen som har öppnat den här säsongen allra starkast. Slutade på delad poäng Jag vet inte hur mycket ni har fått med er ifrån. Det är matchsekvenser härifrån. Med att vi kan konstatera att Jarmolenko fortsätter leverera för West Ham. Samtidigt som Joshua King och Callum Wilson fortsätter leverera för Bournemouth. Det är formstarka spelare, formstarka forwards i båda de här två lagen onekligen.
Ja, nej men absolut. Alltså man får ju börja ta, om vi tar Leicester på allvar så måste vi definitivt ta West Ham på allvar också. Och Bournemouth är ju bara en poäng efter. Men särskilt i West Hams fall så ser man ju liksom att de har ju också en trupp som definitivt har chans att sluta upp på topp 6. Så att, fortsätter.
Och verkligen ett anfall. Vi var inne på att Leicester hade ett anfall som var riktigt intressant. West Hams anfall. Med just alltså med Sebastian Haller, med Filippa Andersson, med Jarmolenko och så vidare. Det finns spelare där som flera av topp 6 klubbarna hade kunnat ha nytta av, i känslan.
Ja, alltså sån som Callum Wilson har vi pratat om i flera år. Är han tillräckligt bra för en topp 6 klubb? Vi har ju sagt att han definitivt är det för en trupp. Men man kan ju börja fundera med tanke på vilken målfrekvens han har, om han skulle vara till och med topp 6 klubb för att vara en startspelare. Det är inte helt orimligt att han skulle kunna vara där och vara, om inte start så i alla fall den som krigar i första hand om start. Och rotera sig.
Manchester United just nu har ju ett uppenbart
kris. Ja, precis. Ja, exakt. Där skulle han kunna spela nu. Men nog skulle han kunna vara med i... Han skulle vara en perfekt spelare för Tottenham och ha bakom Kane också. Eller är han för bra för det? Han kanske är för bra för det.
Ja, det är frågan. Sebastian Haller tänker man ju samma sak om.
Ja,
där är ju
absolut.
Det är ju en klassspelare på så många sätt. Ligger väl bakom det ena målet här, va, för West Ham i helgen. Men han har ju poäng i de flesta matcher som West Ham spelar, och är ju själva liksom så här, nyckelfiguren i det anfallet, och verkligen en spelartyp som West Ham har behövt under så många år. De har kämpat med Andy Carroll, och när han har varit i form så har han varit i form, men det har ju varit en match per säsong ungefär. Vi har i vanlig ordning fått en herrans massa frågor. Jag slängde ut redan igår. Och Christian Sigurdsson skriver till exempel: är det väldigt ont om riktigt bra mittbackar i världsfotbollen, eller är storklubbarna i England usla på att rekrytera dem? Van Dijk undantagen, skriver han. Ja, det kan väl vara en kombination av båda, eller? Maguire har väl inte sett ut som någon världsback direkt sedan han kom till Manchester United.
Nej, gjort okej. Men ska ju göra större avtryck sett till de pengarna han kostat. Men det kanske han kanske växer in i kostymen efterhand, ja, i hans fall då. Men jag tror att du har en ganska svår arbetsbeskrivning i England. Det är fortfarande en liga som kräver sina huvudspelare. Du kommer möta ett antal forwards som är riktigt starka i luftrummet. Och det är ju svårt att hitta mittbackar som är riktigt starka i luftrummet och samtidigt har bra fötter och snabbhet. Och jag tror att det är just den arbetsbeskrivningen som är tuff i England att fylla ut. Van Dijk är såklart prototypen för en sån försvarare som har allt, men går du till La Liga så kanske det räcker, men du kan kompromissa lite med huvudspelare, för du kommer inte möta nickspecialister på samma sätt som du gör i England. Och då kanske du kan ta en försvarare som har lite bättre fötter och som kanske har är byggd på ett annat sätt. Och det tror jag gör att i Premier League är det svårt att hitta de där riktigt kompetenta mittbackarna som fyller ut alla roller.
Ja, det är så. Och vi ser ju att det är ju mittbackskris i väldigt många lag. Jag menar, Arsenal har ju uppenbarligen och det finns ju fler så att säga.
Men om man förut tänkte man, alla lag hade ju bra mittbackar, om du går tillbaka 20 år liksom, Tony Adams, Jaap Stam och John Terry och alla de där liksom, Sami Hyppie och så vidare. Men jag tror att arbetsbeskrivningen var helt annorlunda då. Det räckte med att du var stor och stark och nickade undan bollar. Och när du fick bollen kunde du sikta på en blå himmel på ett annat sätt än idag, när du förväntas spela upp bollen, och allting har förändrats i grunden. Och som försvarare idag är arbetsbeskrivningen framförallt att du ska ha bra fötter. Titta på på Brighton liksom. Dan Burn, han såg väl ut som den absolut den värsta skogshöga mittbacken som fanns förut när han spelade i Fulham. Han stod bara och nickade undan bollar. Nu spelar han i Brighton under Graham Potter och förväntas liksom se ihop några passningstrianglar runt i egen box. Så att fotbollen har förändrats och mittbacks liksom rollen har verkligen förändrats.
Mm. Man såg ju inte Adams stå och slå några lagdelar med sina geniala djupledsbollar.
Nej, dels det, och det, man såg inte han ta emot någon kort inspark heller när han var satt under press, utan då var det liksom Simonsen skulle skicka upp den och så kampa med dem om andra bollen. Och just den där utökade arbetsbeskrivningen innebär ju att du kanske tränar annorlunda som mittback idag, men också framförallt hur tar du fram mittbackar idag? Det är inte bara att plocka den där som är längst och bra på nicka.
Mm. Det har varit mycket snack om Unai Emery efteråt. Vi har fått väldigt mycket frågor. Daniel Johansson skriver: ett jävla skämt, fantasilöst. Auba och Pepe är sämst på plan, Saka och Leno klart bäst. Att inte Emery fattat att Torreira ska städa bakom mittfältet och ingen annan är en gåta. Det är pinsamt. Oj. Han skrev i affekt efter matchen, tror jag. Emery är ju starkt ifrågasatt nu utav Arsenal-supportrarna.
Jag påminner om det där som jag brukar tjata om. När du är motvind, då blir ju allting som tränare. Då vänds ju det mesta emot dig. Han gör ju inte sig själv några tjänster. Dels genom att vara helt obegriplig i intervjuerna. Det går ju knappt att förstå vad han säger och ännu mindre vad han menar egentligen. Jag håller helt med om den där kritiken kring Torreira i nummer 10-positionen igår. Jag förstod inte den alls. Jag förstår den ju utifrån att han vill ju ha Xhaka och Guendouzi i de rollerna som de är bäst i. Och då kan de inte flytta fram Guendouzi, för då får de inte hans driv från liksom en låg position där han kan driva fram bollen, vilket han är jättebra på. De var tvungna att skohorna in Torreira som 10, och då säkert fanns det någon tanke med det, men det var ingenting de fick ut något av. Det är klart att hade du mött Manchester United för ett antal år sedan borta, så kanske du hade tänkt att vi måste ha lite balans på mittfältet. Men dagens Manchester United, du har ju råd att spela Ceballos i den rollen.
Jag tänker just med tanke på att de hade behövt Ceballos på...
Ja, det är klart de hade behövt honom, och man har ju hellre haft Mesut Özil också, som det såg ut igår. Alltså just den där kvaliteten i alla fall med boll som man kan få ett ögonblicksverk av. Så det förstod jag inte alls. Jag förstod inte alltså bytet där när Saka gick ut heller. Men det fanns säkert någon tanke bakom det också. Men jag vet inte.
Men alltså, är inte problemet också... Alltså, han vurmar ju väldigt, väldigt mycket för Granit Xhaka, uppenbarligen. Jag menar, det visar ju inte minst att han har fått lagkaptensbinden också. Och jag förstår det ju på alltså en del sätt. Alltså, i hans hyllningar till Xhaka så kan väl jag också säga att Xhaka gör en del saker rätt. Men i det fallet som igår, hade det inte varit bättre då att sätta Xhaka på bänken, få in Torreira och spela Ceballos? Alltså, jag förstår inte riktigt vad är det Xhaka bidrar med så himla mycket som ingen annan kan göra. Det hade bara varit intressant att få se det liksom, alltså hur det hade artat sig.
Där sätter han sig själv i ett problem nu när han ger honom binden, för då kommer det ju bli svårare att sätta honom på bänken, för då kommer det alltid komma den där diskussionen. Så är det ju alltid. Om kaptenen sitter på bänken kommer det alltid vara en diskussion kring det. Så är det ju i Liverpool också när Henderson hade binden, och han var ju kanske den spelare i starten var då som var mest ifrågasatt eller minst säker på sin plats, och hur ska det här gå och så vidare. Och jag tror att det kan bli ett problem där. Jag hade satt binden på Guendouzi som är lagets framtid, den som alltså jag tror att de kommer att bygga laget kring honom. Sen är inte han klockren heller. Han är liksom färsk, så vidare.
Ja, det är precis, men in istället. Alltså, som är på väg tillbaka och antagligen kommer få spela så småningom. Det känns som att han, där finns ju en del logik i alla fall i att han har varit i klubben väldigt, väldigt länge. Han verkar vara en sån som tar nya spelare under sina vingar och sådär. Jag hade tyckt att han hade varit ett logiskt val. Men nej, Xhaka är det.
Men det säger ju någonting om att vi både i
Arsenal och Manchester United, de här två lagen som spelar nu, det finns ju ingen klockren lagkaptenskandidat. Det är möjligen då att Maguire skulle vara det i Manchester United då. Att han ändå har den liksom auktoriteten för att springa runt med binden där. Men i Arsenal ser man ju egentligen ingen som är klockren för att ta den där binden. Nej. Och det säger ju väldigt mycket. Ja. Om man inte har någon.
Ja. Om man då, om man jämför med just hur Pep och Klopp, som är de två mest framgångsrika lagbyggarna, hur många kaptensämnen de har i sina lag istället då, va? Där det finns 3, 4, 5 spelare kanske på planen som det inte hade känts konstigt alls om de, nej, om de tog binden. I skillnad, alltså att det har varit en, det känns som att det både för Pep och Klopp har varit en del i, alltså det är den typen av spelare de vill ha. De vill ha en mentalitet som är på det sättet. Också därför man kände varför, man förstår också att United gick rätt hårt in på De Ligt i somras, men helt enkelt bara fick nobben. De är ju i desperat behov utav just det.
De så kanske får det i Tvansebe på sikt, med tanke på att han fick bära lagkaptensbilden mot Rochdale. Sen var det ju sentimentala skäl bakom det valet, att han har sina rötter i Rochdale, men det är ju inte omöjligt att han är en framtida lagkapten.
Rochdale som höll på att ställa till det lite för United.
Jo, det får man lugnt säga.
Matte Larsson skriver här, United Arsenal den spelmässigt sämsta topp 6-matchen på 10-talet.
Nej, det kan ju vara det.
Kommer inte ihåg alla liksom, det har ju varit några dåliga innan.
Det har ju varit några dåliga innan, men det var ju så komiskt usel fotbollskvalitet igår. Det har ju alltid funnits någon spelare på plan som har kunnat bjuda på det där lilla extra när de här har mötts tidigare. Så att, sen har det ju säkert funnits någon annan som har varit i paritet med
det. Det
har
funnits tråkiga matcher. Alltså jag minns när Mourinho stängde
det. Ja, men det är något
annat. Det var medvetet för att förstöra liksom sådär, spelet. Men det här var ju bara låg kvalitet.
Ja, precis. Nej, men det har ju säkert funnits någon annan där det har varit låg kvalitet också i paritet med den här. Men den är ju med där på topp 3 i alla fall. Det är den. Eller botten 3 kanske man ska säga.
Precis, det har varit väldigt mycket frågor om just de här. Berke har en fråga på United start 11. Tuansebe spelas in samt lösning på defensiva mittfältet? Frågetecken. David de Gea, han har en tanke här. David de Gea då såklart i mål. Shaw, Maguire, Tuansebe och Wan-Bissaka med Victor Nilsson Lindelöf som defensiv mittfältare, med Pogba framför Fred McTominay liksom box to box. Jag tror han tänker en diamant då. Med Fred eller McTominay och med Daniel James och sen då en anfallsduo med Martial och Rashford. Hur tänker ni om Victor som en potentiellt ankare i en 4-4-2 diamant? Kalle, du som tränare?
Jag tror inte alls på det.
Du tror inte på det?
Nej, det gör jag inte. Det är en komplicerad position att gå in och spela i om man inte har den bakgrunden. Det blir mycket att man blir, då blir han en ny McTominay. Han kommer gå in och vinna några dueller, han kommer slå någon bra passning ibland, men han kommer inte kunna styra tempot i matcherna, han kommer inte kunna diktera på små ytor. Det som man behöver om du ska kunna sy ihop ett possessionspel, så att nej, jag tror inte alls på det.
Nej. Vigge som ändå var en av dem som blev hängda efter matchen igår i alla fall.
Nej, han slog ju en riktigt usel passning där i sista minuten, och jag förstår att den blev viral på sociala medier, men han gjorde väl en helt okej match, Vigge, igår annars. Och var väl en av dem som kom undan ändå med godkänt.
Ja just det, var den som han slog tvärs över planen. Va?
Ja, han fick ju total fel träff och drog den till inkast där.
Ashley Young hade ett liknande inlägg också i början av matchen, vill jag minnas. Han fick ett ganska bra inläggsläge och drog den 4 meter över ribban istället.
Om det ens räcker med 4 meter, den landar väl ute på parkeringen.
Ja. Ja, vet ni vad? Vi försöker ta oss vidare härifrån. Frida, du ska gå på Champions League ikväll, va?
Ja, det blir det.
Lät bitter över det.
Avmätt nu efter
någon måste göra det.
Nej, det,
liksom.
det var inte så. Det var inte menat att låta så alls. Det är bara det blir... Det är en kul men jobbig period rent fotbollsmässigt, för att det känns som att alla matcher bara flyter in, alltså in genom ena örat, ut genom andra, och så två veckor senare så minns man knappt vissa matcher. Alltså det är så mycket att ta in hela tiden. Men det är kul.
Ja,
absolut.
Så är det. Men det är Tottenham Stadium du ska till ikväll eller?
Ja. Det är alltid trevligt att komma dit. Det är
en fin arena.
Hyfsat fin arena, ja.
Ja, ja men all lycka till ikväll då med den bevakningen. Tack. Så hörs vi om en vecka igen. Kalle, du följer hemifrån. Du sticker inte iväg och ser några matcher på plats i veckan, va?
Nej, det gör jag inte.
Småbarnslivet tillåter inga sådana utsvävningar.
Precis.
Så är det. Nej, jag ska inte heller iväg. Det blir några riktigt sköna kvällar i soffan däremot. Och så,
det blir det, utan tvekan.
Så hörs vi helt enkelt om en vecka igen.